Du lyssnar på OBS i P1. Existentialismen bröt med filosofihistorien genom att zooma in på den enskilda individen, kastad in i en viss situation i världen, men samtidigt fri med all den ångest det medför. Filosofen Ulrika Björk reflekterar i dagens essä över existentialismens tankevärld och vad det innebär att man inte föds utan formas till kvinna.
Filosofihistorien är full av ögonblick. Tidpunkter som bara kan urskiljas i den plötsliga vändning med vilken något inträffar, som författaren Aris Fioretos skriver i avhandlingen Det kritiska ögonblicket. Ögonblicket är en plötslig övergång, har Platon sagt. Oväntat slår något om från rörelse till stillhet, från stillhet till rörelse. Ett mytomspunnet filosofiskt ögonblick är de tyska tänkarna Ernst Cassirers och Martin Heideggers möte i den schweiziska skidorten Davos våren 1929. Deras oenighet om vad det är att vara mänsklig har blivit symbolisk för en splittring inom den europeiska filosofin. Den ena riktningen, som kommit att kallas analytisk, sätter, förenklat såklart, sin tilltro till människans spontanitet och förmåga att skapa sin värld. Den andra, som kommit att kallas kontinental, ser människans ändlighet och historiska tillhörighet som i huvudsak bestämmande för vem hon är. Ett mindre omtalat ögonblick inträffar i slutet av 1932, då tre unga filosofer sitter på baren Gaslyktan i Paris och skvallrar över varsin aprikoscocktail. Det är ändå 25-åriga Simone de Beauvoir som betraktar världen genom sina elegant halvslutna ögon. Hennes 27-åriga pojkvän Jean-Paul Sartre och hans charmige gamle kamrat från elitskolan, Raymond Aron. I den stunden föds den moderna existentialismen, skriver Sarah Blakewell i sin internationellt hyllade bok Existentialisterna, som kom på svenska 2017. Boken är en sorts biografi över den kontinentala filosofin, vävd kring dess avgörande ögonblick. Simone de Beauvoir har återgett scenen i sin självbiografi. De var alla hemma över jullovet, hon själv och Sartre från lärarjobb i landsorten, Aron från filosofistudier i Berlin. Kamraten öppnade bådas ögon för fenomenologin. Kanske, föreställer sig Blakewell, beskrev han hur de tyska fenomenologerna gav sig i kast med livet så som det upplevs, ögonblick för ögonblick, i den värld vi alltid redan är inkastade i. Till sakerna själva, som mästaren Edmund Husserl uttryckte det. Det kan översättas till: ödsla inte tid på tolkningar. Betrakta detta framför dig och beskriv det så noggrant som möjligt. Du förstår, om du är fenomenolog, lär Aron ha sagt, kan du tala om denna cocktail och bedriva filosofi. Från det ögonblicket vecklar en skarp, medryckande och underhållande biografi ut sig, som varken hemfaller åt jargong, fastnar i biografiska detaljer eller förirrar sig i filosofiska diton. Historien om existentialismens intellektuella vändningar rör sig mellan kafébord och dansklubbar på den vänstra stranden i Paris, Freiburgs föreläsningssalar och obeträdda stigar i Schwarzwald, Svartskogen. Huvudgestalter är Sartre och Heidegger, tätt följda av Beauvoir. Som sinnesstämning, påminner Sarah Blakewell, kan existentialismen spåras till Bibelns missmodiga predikare och den upproriske, men i slutändan underkastade, Jobb, till Augustinus självrannsakan och till 1600-talstänkaren Blaise Pascals skräck inför rymdens tystnad. Som rörelse förebådades den av 1800-talets missanpassade. Tänk på ångestridna författare som Sören Kierkegaard och Friedrich Nietzsche. Sartres briljans var att han förvandlade den något skrivbordsmässiga tyska fenomenologin till en filosofi om förväntan, trötthet, ängslan, om en vandring uppför en kulle, passionen för en åtrådd älskare, motvilja. Det kalla havet ville avre om hösten, känslan av att sitta på en alltför tjock möbelstoppning, en film, en jazzlåt, en glimt av två främlingar som möts under en gatlykta. Trots att Sartre så att säga flyttade ut filosofin till livet där det pågår, är det ingen av hans skrifter som Bakewell utser till existentialismens mest omdanande verk, utan Det andra könet av Simone de Beauvoir. Le Deuxième Sexe, som den heter i original, kom 1949, men föregreps 20 år tidigare. Vi befinner oss återigen i Paris, denna gång i Luxemburgträdgården, ett par år innan existentialismens födelse och samma sommar som schismen i Davos. Beauvoir och Sartre studerar filosofi vid Sorbonne och hon utlägger för första gången sin teori om en pluralistisk etik för honom. Under 3 timmar sågar han teorin. Beauvoir kommenterar nederlaget i en dagboksanteckning. Jag är inte längre säker på vad jag tänker eller om jag alls kan tänka. Ögonblicket är emblematiskt för vad det innebär att vara en kvinnlig intellektuell, menar litteraturvetaren Toril Moy. Beauvoirs tvivel rör inte bara det tänkta, utan det egna tänkandet. Tvivlet återkommer också indirekt i Det andra könet, där Beauvoir frågar sig varför kvinnor och det feminina, vart hon än vänder sig, verkar underordnas män och det maskulina. Finns ens kvinnan, och vad är i så fall en kvinna? Lika lite som mannen är kvinnan något givet, resonerar Beauvoir, men genom historien har hon blivit den andra, objektet, i förhållande till mannen, subjektet. Som när något i rörelse tvingas till stillhet. På 800 sidor visar hon hur underordningen har motiverats vetenskapligt, gestaltats litterärt och iscensatts historiskt. Hennes chockerande budskap för en läsare på 50-talet är att det inte skulle behöva vara så här. Man föds inte till underordnad, tinglik kvinna. Man blir det. Just de orden har blivit ett avgörande ögonblick i Beauvoirs text. Kanske är påståendet man föds inte till kvinna, man blir det, existentialismens mest bevingade mening. Den dyker upp i verkets andra del där Beauvoir visar hur underordningen levs, ögonblick för ögonblick, men har sedan färdats över kontinenter och språk och inspirerat generationer av kvinnor i deras kamp för frihet. Precis som existentialismen har påståendet viktiga biografiska ögonblick. Tidpunkter då det har tolkats i en ny och oväntad riktning. Vi kanske tror att vi föds till kvinnor och män som av naturen begär varandra, skrev till exempel författaren Monique Wittig 1981. Men i själva verket skapas begäret av ett förtryckande socialt system. Det finns inget naturligt, stämde filosofen Judith Butler in 1986. Vi föds inte till naturliga kvinnor eller män med naturliga begär. Snarare är det som om vi deltog i en sorts kulturell teater där vi repeterar, alltså upprepar, begärets handlingar så att de verkar naturliga. Wittig och Butler citerar den bristfälliga engelska översättningen av Det andra könet från 1953. When it's not born, but rather becomes a woman. När en ny engelsk översättning kom 2010 löd meningen When it's not born, but rather becomes woman. Vad är skillnaden? Jo, de nya översättarna har utelämnat den obestämda artikeln ö, en, framför kvinna. På det sättet, försvarar de sig, har de tolkat den på franska tvetydiga satsen i enlighet med Beauvoirs övertygelse. Kvinnan är en social konstruktion. I juni 2011 möttes en grupp filosofer för att tala om översättningen på en vinbar i Eugene i det amerikanska Pinot Noir-distriktet Oregon. Debatten blev lika engagerad som på existentialisternas tid och utmynnade i en antologi. On ne pas femme, on le devient, the life of a sentence. I den kan man läsa hur den socialkonstruktivistiska tolkningen, enligt kritikerna, förutsätter ett motsatspar som Beauvoir redan har övergett, nämligen indelningen i något naturligt och något kulturellt. Som fenomenolog utgår Beauvoir istället från livet så som det upplevs. Som existentialist från villkoret att vara kastad in i en situation. En situation på existentialismens språk rymmer sådant som är givet, det jag inte kan ändra på, men också friheten att i varje ögonblick välja vad jag vill göra av denna givenhet. Det låter nästan som en försoning av splittringen i Davos. Den mänskliga tillvaron är tvetydig. Med Sarah Blakewells ord är den på en och samma gång innesluten av gränser och gränsöverskridande. I det andra könet kan man konstatera när man läser boken idag, skildrar Beauvoir inte bara vad som måste ha varit uppenbart för var och en redan på 50-talet, att kvinnor underordnats män. Med elegant halvsluten blick förutser hon också ögonblick av förvandling. Oväntade tidpunkter då gränser faktiskt överskrids. Stillhet slår om till rörelse. Förtryck vänds till frihet.